When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Någonting som jag önskar att jag hade fått hjälp med mycket tidigare var att börja äta antidepressiva. Mm. Vilket jag själv var väldigt mycket motståndare till. Och alltså det är ju inget för mig, det där fixar jag själv typiskt. Men det var verkligen det som hjälpte mig. För att det är ju inte ovanligt att utmattningssäng övergår depression. Så då behöver man hjälp med det också.
Hej och välkommen till Kroppspodden. Och vår relation till kroppen. Det är en podcast som produceras av Allas, en modern, aktuell och modig veckotidning från Aller Media. Och leds av mig, som heter Hillevi Wahl och är journalist och författare. I det här avsnittet har jag pratat med underbara Klara Lidström. Entreprenören, superbloggaren och författaren som hade allt när hon var 25. Men sen sa kroppen ifrån och hon brakade rakt in i väggen.
Ja, alltså jag startade min blogg 2006 och då fanns det inte så mycket bloggar. Och men jag läste några stycken och det var ju väldigt amatörmässigt allting på den tiden. Ingen kunde ju fota och knappt skriva och det var liksom, fanns inga pengar i det, utan det var bara en hobbygrej. Men jag tänkte, det här skulle passa mig, jag tycker om att skriva. Och allt dokumenterat mitt liv. Så jag tänkte, jag måste ju ha någonting Klara. Ja, ska det vara något som rimmar på Klara? Bara Klara eller rara Klara? Underbara Klara. Ja, jag bara skriver det. Så det var verkligen så här jätte... det bara kom. Och sen så hade jag också en tagline som var så här, det kristet, fascinistiska, feministiska alternativ. Du älskar. Så var väldigt så här, ja, lite finsamt. Men det var... Och nu har jag många gånger känt så här, åh, det här namnet. Men det har fastnat. Mm. Och det har varit bra helt enkelt av andra anledningar, så att du får hänga kvar.
Ja, det är ju kaxigt. Underbart. För det var det som slog mig först. Att väldigt få människor skulle säga om sig själva att de är underbara och liksom gör en sajt.
Ja.
Som heter det.
Ja. Jo. Och jag tror att det är ganska många som har stört sig på det där också och tyckt bara, usch, hon är ju vidrig, den där människan. Så att det har väl väckt känslor åt båda håll, kan man säga. Men det funkar ju, så det får hänga kvar.
Ja, roligt. En fråga som jag ställer till alla som är med är, hade du några komplex när du var ung, barn, ung?
Finns det någon som har svarat nej på den frågan?
Nej.
Nej. Nej, jag hade komplex för många saker. Jag var väldigt lång och långa föräldrar och det var ju jättekul. Alltså jag minns så väl att jag var så stolt när jag gick så där i 6 år och vi mätte oss och jag var längst, jag hade störst fötter också. Men det hände ju som någon girl power ålder där mellan 6 och 8 ungefär, för tjejer ofta. Sen så börjar man förstå att man kanske inte ska prata så mycket och man kanske ska vara söt och man kanske ska, alltså det händer ju ofta någonting i den åldern. Så att då började jag få väldigt mycket komplex för det. Jag blev kallad flaggstång och långben och allt sånt där. Men mamma och pappa alltid bara, sträck på dig. Sitt inte som en hösäck. Finns ingen värre än långa personer som skäms över sig. Och nu har jag ofta höga klackar och liksom är 1,78 utan klackar. Men blir ju då jättehög när jag har klackar. Så det hade jag mycket komplex för. Men nu som vuxen tycker jag att det är ju väldigt effektivt att... Alltså jag förstår ju, det händer ju ganska ofta att någon försöker sätta sig på en eller man hamnar i, jag som har ett företag då, man ska hamna i förhandlingar kanske med män som ska lilla gumman. Det är väldigt svårt när de inte ens når upp och klappar en på huvudet, så att det går liksom inte. Så att nu använder jag längden som ett verktyg, alltså nu är jag glad för det.
Ja, vad intressant.
Mm.
Men du, ja men ja, vad intressant, för jag lyssnade på, det här med storlek är ju intressant, alltså hur man kan använda sin storlek och ta plats och sådär. Men det senaste avsnittet, ett av de senaste som jag lyssnade på, så hette tjockisavsnittet.
Av våran podd.
Det var ju väldigt spännande. Ja. Vilka spännande tankar ni har om det. Till exempel, vem får kalla sig tjock?
Ja, alltså det var, jag gör ju då en underbar podd tillsammans med min kollega, en av mina bästa vänner Erika Dahlgren, och vi pratade om det, vi har fått mycket frågor om det. Det känns som att det har hänt så mycket sista åren med kroppsaktivister och inte minst Stina Wolter och alltså kvinnor som har liksom Jag skiter i hur man ska se ut. Jag tänker vad jag är, och tänker dansa, och jag tänker vara tajta kläder. Jag tänker alltså göra allt om alla de här sakerna ändå, fast jag inte kanske alltid passar in i normen. Så vi pratar lite utifrån det, men också utifrån att jag har bloggat i 11, snart 12 år. Och att jag själv kan känna mig väldigt, väldigt trött på att... alltså det är ett enormt förebildsok som kvinnor i offentligheten ska bära, vad du än gör. Och också att... Man, det gäller ju med alla feministiska förebilder, allt från Gudrun Schyman till Beyoncé till liksom Nina, nu tappar jag bara namnet, vad heter hon, Nina Björk, att liksom man förväntas också på något vis stå över samhället, men vi som är uttalade feminister, vi lever ju ändå i det här samhället, så det är klart att vi också påverkas av de normerna, så att vi som på något vis kritiserar normerna ändå ska vara helt opåverkade av dem. Det gör ju, för att vara en god feminist, det vill säga, du får inte bry dig om din vikt, och du ska inte få inte liksom ha på dig vissa typer av kläder eller bry dig om vissa frågor, för det där ska du stå över. Då har man ju inte förstått att, då tror man att vi lever i ett annat samhälle. Så att det pratar vi också om i den där poddavsnittet, för det är någonting jag möter väldigt ofta. Hur kan du bry dig om det här? Och du kallar dig feminist, du borde ju veta bättre, fast jag lever ju precis med samma förutsättningar som alla andra. Jag vet inte om det var det du tänkte på eller vad.
Jo, jag tycker det är jätteintressant, för folk blir förbannade för jag kan känna mig tjock. Och det är för att man jämför med någonting annat, alltså kanske en bra dag.
Exakt.
eller som du säger, normerna. Jag tycker det är så intressant det där, för jag svänger ju mellan ämnen som psykisk ohälsa och träning. Och i ett sammanhang så kan jag liksom känna mig helt nöjd och fin och stå på scen. Och så plötsligt kommer jag till ett sammanhang där alla människor tränar. Och jag märker blickarna. Alltså, och då blir jag obekväm. Och jag vet inne i mig att det där handlar om deras rädslor. Och att det är jättebra att jag står här och ser fullt normalt ut. Men alltså, det går in i skallen ändå.
Det är ju det där som jag alltid står och väger mellan. Jag har ju en stor läsarskara av kvinnor, framförallt som har läst mig i många år. Och då får man ofta stå och väga mellan, ska jag vara ärlig och så kanske de inte blir nöjda med det svaret, eller ska jag hyckla och säga det som jag förstår att de vill höra? Jag brukar försöka vara ärlig, men det blir inte alltid så populärt. Om någon frågar mig, vad har du för underkläder? Ja, men jag har en jättebra grej som håller in. Den är inte skön. Jag har den inte hemma.
Nej, det är inte man går och myser i.
Nej, men det är så, är det massa saker. Jag tvättar inte håret när jag inte ska träffa folk. Jag tar inte på mig deodorant, men när jag går upp bland folk så gör jag massa saker som jag, för att göra mig själv trevligare eller tryggare. Men det säger ju någonting om alltså hur man detaljgranskas som kvinna. Ja. Och det tittar vi på i kvinnlig offentlighet. Jag tänker på moderskapet bara, så det finns för pappor, man kan vara pappa på många olika sätt. Man kan vara som Carl Bildt eller GV eller Jan Guillou, eller man kan vara som Marcus Birro, och man kan ändå vara en ganska bra pappa. Men mamma, det finns inte så mycket spelrum där att vara olika, och det är också väldigt mycket fördömande, inte minst från andra mammor. Och det tror jag har att göra med att trots att vi lever i ett samhälle där många kvinnor inte vill ha barn och man kan göra karriär och så är det som att det är fortfarande en kvinnors paradgren. Du ska ha barn, du ska bli mamma, du ska göra de här sakerna och du ska göra det bra, och det förväntas av dig. Och därför så är det också så det vi är så noga med. Vad gör den där mamman egentligen? Hur tänker hon? Ska hon jobba så där mycket med småbarn? Eller har hon inga ambitioner? Ska hon bara vara hemma med sina ungar hela tiden? Och ska hon verkligen ha 8 barn? Alltså vi har väldigt mycket värderingar kring vad folk gör med sina barn.
Jag vill leva i en väldigt fördömande tid, dömande. Och då blir det också, tror jag, en osäkerhet kring det, att passa in och så. Jag lyssnade på ditt sommarprogram.
Jag har ju några
2011.
Ja.
Det var jätteintressant, ja. Nu, när jag har läst din nya bok, som jag ska prata om lite. Men det som slog mig när jag lyssnade på det igen, för jag lyssnar ju alltid på alla sommarprogram, och så nu lyssnar jag igen med lite speciella öron. Då slår det mig att du pratar väldigt mycket om tid. Du pratar om dina bilder som du tror att folk på bloggen och så, att folk älskar dem för att det ser ut som det finns all tid i världen. Det är som tiden har stannat på 50-talet och det finns all tid i världen att dricka den där kopp kaffe eller läsa tidningen från början till slut eller lösa ett korsord. Det pratar om. Och det stämmer ju verkligen när man går in. Det ser ut som att man bara kan gå in och så, skönt sådär. Och sen pratar du också om tid i det som, och nu kommer jag in på det här med moderskapet.
Mm.
När du säger att när du var 16 år så lyssnade du inåt ett annat rum. Och då var det som om tiden stod still. Och det var när du fick reda på att din mamma hade cancer.
Mm.
Det var som om tiden stod still.
Mm. Ja, vad intressant att du såg det där tidstemat. Jag har inte tänkt på det, men det finns ett väldigt tidstema. Tror jag i allt jag skriver om och det jag tänker på. Jag tycker om att tänka på tid. Jag tycker om att tänka på... Jag har vuxit upp mycket med min mormor, morfar och farmor och tänkt tillbaks på tid. De har berättat om gamla tider och lyssnat på det, men också sett det värdiga när man har tid och disponerar den väl. Vilket värdigt liv det blir. Jag tänker, det kanske låter konstigt, men jag tänker ofta på min mormor för det. Hon lever fortfarande, hon är ganska dement nu, men hon har alltid i många år fört sån här dagsdagbok, du vet, någon kort text varje dag. Och så läste jag de där och böckerna, och det gjorde jag utan dåligt samvete i smyg, men för att hon skriver nästan ingenting personligt, utan hon skriver lite av vad hon har gjort varje dag. Jag känner bara, vilken balanserad människa. Det är liksom, vi har skottat lite idag, sen gjorde jag lunch, sen gjorde jag tvätten, sen satt jag och löste korsord, och sen så ett liv som är ganska mycket i balans, där man liksom har ganska lagom mycket att göra och är ganska förnöjd med det man har gjort, ägnat sin tid åt. Min mormor har liksom jobbat hemma i hemmet och jobbat mest med det och skött om det väldigt väl och varit en väldigt duktig mor och liksom fru och allting så här. Hade hon levt idag hade hon säkert kunnat gjort karriär, för hon var väldigt envis och arbetsam och driftig och tuff. Men ja, jag tänker mycket på det, och jag tänker jättemycket på mitt eget liv, hur jag vill leva, och har sett mycket mormor och morfars liv framför mig. Men de var ju pensionärer, alltså de när jag växte upp, så det är ju väldigt svårt att jämföra med det. De har jobbat väldigt hårt och hade inte mycket pengar, utan fick jobba hårt för sina pengar och så i många år. Men jag har tänkt på att det inspirerats av det jämfört med ett modernt liv där det är mycket mer hetsigt och stressigt och så. Och sen så är det då att det hela tiden slits mellan de här två sakerna, för att det har bara gått, sen det där sammanpratet för 7 år sedan, så har det bara gått bättre och bättre, och det har bara blivit mer jobb, och jag har fått göra mer roliga saker som jag har drömt om. Jag har också fått barn, och jag har liksom, ja, det här livet har vuxit, alltså apparaten, livet har vuxit. Det är ett stort hus att ta hand om, vi har djur och vi har barn, och jag har drivit företag, min man driver 2 företag, så att det blir ännu finare bloggbilder, men det blir ännu finare bilder från mitt hem som är ännu härligare och liksom. Men det är också bakom det är en ännu större apparat att rodda runt.
För det var också en det där med mamma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Så säger du, när hon dog var du 21.
Mm.
Och så sa du att innan 25 hade jag allt. Jag hade bråttom. Hur länge skulle jag få leva? Var det så?
Så var det och så är det. Alltså, jag tror det att jag har bråttom med den här. Jag tänker ju, jag ser min mormor som är 93- Men jag ser också att min mamma har varit 52, så tänker jag, man kanske bara får, jag är 32, man kanske bara får 20 år till om man har tur. Så att, vad ska jag göra nu som jag måste skynda mig? Jag vill ha barn, jag vill uppleva de här sakerna i mitt liv. Jag har fått skrivit den här typen av bok och gjort de här typen av jobbsakerna. Så att på det sättet så finns ju en stress också. Eller jag känner mig inte stressad över det, men det finns, jag har ju tempo i mig som gör att jag hela tiden vill uppleva nya saker. Och samtidigt känner jag nu då att jag bara sista året har tänkt jättemycket på att skala ner lite igen. Att jag har skalat upp och gjort mer och större och bättre, och så vart jag ju till slut utmattad också. Mm. Så nu funderar jag på, vad ska jag göra med min tid? Bara här om igår pratade jag med Erika som jag skrivit, jag har gjort podden med, jag har skrivit boken Hjälp, jag är utmattad med. Att jag bara tänkte, ska det vara så här nu att jag är så här lite i min mormors hus? Det är liksom det är min favoritplats på jorden. Jag tycker aldrig att jag har tid att fara dit och det blir så kort. Och ska, är det så här mitt liv ska vara nu? Jag har ju tänkt att jag ska ha det här huset och fara dit. Jag märker att jag mår bra när jag är där. Men jag får inte till det. Nej, så vill inte jag ha mitt liv. Hur ska jag ändra så att jag kan vara mer där?
Mm.
Så det är mycket, mycket tidsfunderingar. Hur ska jag disponera min tid för att...
Jag måste nästan fråga, alltså, vad gjorde du av sorgen? För det verkar som att du har rusat på så mycket.
Alltså min mamma var ju sjuk i 5 år innan hon dog. Och då är det ju lite speciellt, för att då är ju, om någon dör i en bilolycka så kommer ju allt sorgarbete efter. När någon är sjuk i en sjukdom som inte går att bota, så är ju en stor del av sorgarbetet innan. Så jag brukar tänka ibland att det var, alltså jag var 5 år innan och 5 år efter levde jag i sorg, vilket betyder att 10 år av mitt liv, när jag var 25 så hade 10 år av mitt liv präglats av att ha en sjuk familjemedlem och själv känna mig sjuk. Alltså jag var väldigt skör många år efteråt. Och på bloggen visserligen presserade mycket av det som syntes utåt och gjorde fina saker och så, men hade ju en väldigt förstående chef och jag hade en ganska låg arbetsbelastning och jobbade hemifrån och tog inte på mig allt för mycket olika typer av jobb, utan jag har haft väldigt många år då vi köpte det här huset också. Att, ja, men jag kanske aldrig, min tanke var när jag köpte det, jag kanske var 22, att ja, men jag kanske aldrig kan jobba heltid. Jag verkar inte vara en person som klarar av sånt. Jag kommer nog vara mycket sjukskriven och ha mycket psykiska problem, tänkte jag då. Och känner mig väldigt svag. Så jag måste ha ett billigt hus som vi kan råd att bo i, så att vi inte ska känna ekonomisk press och så. Men sen då, så det som hände var väl att 5 år efter mammas död, så jag tycker ändå att jag på något vis, jag har bearbetat det. Jag har inte massa frusen sorg som jag känner att det här har inte tagit, utan jag har arbetat mycket med det och känt in det och låtit det ta plats.
Jag tänker att det är en känslig ålder där när man är 16, ja, det är 17, det. 18.
Alltså det är det som är problem med allas ungdomar som är deprimerade, går igenom tuffa saker, att du har ju inget tidigare friskt liv att referera till, utan det blir din verklighet. Så att när jag då i 25 års ålder börjar känna att nu har det gått några år sedan min mamma dog, jag börjar få energi, så det är som en eufori, för det är som att jag bara, jaha, men det är ju det här som är Klara. Nu kommer jag ihåg det var innan jag blev sjuk. För att det är också att jag har varit sjuk i 10 år, nästan den känslan. Ja, men jag är ju en högpresterare. Jag kan ju visst boka upp saker. Jag vågar ju visst lova att jag ska kunna prestera den här tiden om ett år, för att jag kommer absolut fixa det. Och jag kan vara sjuk, men jag tar mig samman och gör jobbet ändå. Så det var en enorm eufori att känna att, men gud, jag har ju missbedömt vem jag är. Jag kan ju bara prestera och orka och köra. Och gud vad roligt att vara stark och ha livslust och arbetslust och inre resurser. Så att det har som varit en lång eufori tills jag gick in i väggen.
Jag var 17, var det som hände där? För det var ju så klok och visste allt. Och det här med tid, att man skulle ta vara på tiden och så. Så vad hände?
Ja, det var ju väldigt genant på något vis, för jag tyckte ju att jag visste allt och jag tyckte att jag hade tänkt ut, och jag har gjort dokumentärer om downshifting och förespråkat 6 timmars arbetsdag, jag har koll och jag har valt ett bra liv, och så bara boink in i väggen. Så jag har känt väldigt mycket skam kring det, men jag funderar på det ofta, så när människor blir utmattade så har man en sån här, ja, det var det som hände, det var den där grejen som du var en krasch, men för mig var det är väldigt sällan en sak som händer, utan ofta är det så att du har levt med en hög arbetsbelastning under ganska lång tid och du har inte hittat något sätt att återhämta dig, och så händer det någon sak som får att tippa över, och det kan vara en sån enkel sak som att du får influensan eller att du reser utomlands och åker mellan tidszoner så att din sömn blir helt upp liksom konstig och eller att ett problem med äktenskapet eller så, men det är inte det som är grundläggande. Det skulle du ha klarat av, men du har levt med för hög belastning för länge. Så för mig var det väl de här åren när jag var fri och kände att jag kan jobba igen. Ja, vad roligt, jag kan driva företag. Det, alltså, som på något vis också ledde till att ja, men, jag fick min andra son, jag var aldrig barnledig med honom, utan jag har ju min blogg, jag måste ju fortsätta uppdatera den. Så att jag, och istället då för att acceptera att det var så, att jag vill inte vara barnledig på heltid, så då kanske jag måste ta hjälp. Då kanske jag måste acceptera att jag måste ha någon som kommer hit. Jag kanske måste ha en barnflicka, eller så kanske jag måste se till att min mormor eller någon liksom nära verkligen är här mycket och hjälper till. Så bara, men jag ska klara båda två. Jag kan inte ha en barnflicka. Alltså, det är bara, nej men gud vad hemskt. Nej, det ska jag klara, det är inget problem, det fixar jag. Jag har de här resurserna, jag är ju stark. Och självklart, nu har vi fått liksom lite mer pengar. Nu ska vi göra det här med huset. Vi köpte ett skruttigt hus. Nu köper vi liksom hantverkartjänster och fixar upp saker. Och allt det här bara på något vis sammanföll samtidigt. Och så började jag känna att jag fick lite ångestkänslor. Jag tränade ganska hårt och tänkte, vad är det här? Nu måste jag bara snabbt bli fri. Jag märker att jag börjar må dåligt. Nu måste jag bara skärpa mig. Nu tar jag mina inre resurser och bara jobbar lite hårdare och skärper mig lite till. Istället för att tänka, men nu är det ju varningsklockor. Nu borde jag vila. Så körde jag bara ännu hårdare. Jag bara axade rakt in i utförstupet egentligen.
Vad hade du för? Du skriver i boken om ganska många kroppsliga symptom. Så här, lite varningstecken. Plingelingeling. Vilka hade du av dem där?
Ja, men det är intressant. Vi skriver boken ur två perspektiv och vi har ju haft lite olika erfarenheter. Rika har ju haft mycket fysiska grejer, hjärtklappning och domningar och huvudvärk. Så jag hade mest psykiska saker. Först att saker jag älskat inte längre var kul. Men sen att jag, en oro i kroppen, alltså värk i kroppen, ångest. Att gå från att vara ensamvarg som ett mitt normalt tillstånd till att bli folkskygg. Alltså att det slår över i rent nästan fobi. Så att för mig, jag tror att många människor säger det när man blir utmattad i början. Att det bara kom från ingenstans, men så är det ju inte. Utan kroppen är ju jätteklok. Och den har ju massa larmsystem. Och skickar ju det här då larmsystem till en. Man ger en huvudvärk och magont och ångest och allting. Men då går man till vården och så tar man en magkatarrstablett och Alvedon. Och man kanske går på akupunktur. Och man kanske, så man bara, och det är ju bara katastrof för kroppen. Då har man stängt, nej hon stängde av den här larmknappen. Du måste hitta en ny larmknapp att trycka på. Så man bara håller på och liksom stänger larmknappar istället för att kolla på vart är det brinner. Liksom.
Vilken bra bild. Mm. Det är precis så det är.
Ja. Det är det. Så att för mig så är det mycket nu handlar ju om att okej, jag vet vad mina larm är. Och mitt larm är att ja, men när jag då börjar känna mig gott från att vara bara tycka att det är skönt att vara själv till att vara rädd typ för att stöta på grannar och bekanta. Då tror jag att jag är på väg att vara lite utarbetad igen. Eller när jag går med en vag ångestkänsla i kroppen. Då är det fara och färde. Så man får ju lära sig någonstans att hitta sina larmsystem. Och sen tror jag också, i mitt sommarprat och i bloggen har jag skrivit alltid om vikten av vila och vara lat och så. Och det har jag alltid varit. Men jag har ju varit det naturligt. Jag har ju aldrig ansträngt mig för det. Så att därför så har jag egentligen aldrig haft några medvetna strategier för återhämtning. Och så får man två barn. Och så får man ett jobb som går bra. Och så märker man inte hur man all den där tid som man förut hade på återhämtning som bara blev att man kanske låg i sängen och läste en hel söndag eller var ute och gick med hunden. Plötsligt så tar man telefonsamtal på hundpromenaden och man ligger inte och läser utan man ska städa barnens rum. Och då var det så tydligt för mig att jag inte haft några strategier. Jag har bara levt på. Det har funkat bra. Jag har tagit mycket tid för vila. Och undan för undan har all vilotid har försvunnit. Så nu handlar det om att igen lära mig att hitta strategier för att vila.
Vad har du gjort för grejer på vägen då? Du har gått lite i terapi.
Det har jag. Men
har du haft någon grej där som har hjälpt?
En sån där praktisk grej är att först lägga in vila i schemat och sen lägga in jobb. Annars blir det ingen vila. Det finns ingen tid kvar att vila på. Också det som händer med många utmattade är att man slutar göra allt som är kul. För man måste bara jobba eller vad det nu är handlar. Man måste göra bara alla tråkiga plikter. Man slutar träffa kompisar. Man måste sluta gå på fester. Man slutar bjuda hem folk. Så att jag jobbar väldigt mycket nu aktivt med att bjuda hem folk. Och träffa kompisar. Och för, även fast jag inte tycker mig ha tid. För jag vet också att den där tiden som jag lägger på det, det är en investering i mitt jobb. Det är inte därför jag gör det, men faktiskt så är det det som gör att jag sen kommer kunna jobba. För att och orka det. Att, men som inte jag gör det där, det är liksom, man tror att man sparar in tid. Men det enda som händer är att man blir ännu långsammare. Det är ofta det som händer om man blir utmattad av sitt jobb. Mm. Att man blir tröttare och tröttare och måste jobba mer och mer på kvällarna för att hinna med kapp då. Och sen nästa morgon är man ännu tröttare. Så på den tid man skulle jobba klarar man inte av att jobba så mycket. Och så hamnar man i den här cirkeln av att liksom hela tiden hamna mer och mer efter och jobba. Till slut är hela ens liv bara upptaget av alla tråkiga måsten. Så istället liksom, nej men jag ska, det spelar ingen roll om jag blir sen då med en deadline. Jag ska ändå stänga datorn. När barnen har lagts för kvällen och jag har gjort allt med dem, då ska jag ha tid för mig. Då ska jag inte hålla på varken med städning, tvätt eller mejlsvarande. Och jag ska bjuda hem kompisar på helgkvällar. Och det får... Jag ska det även om det känns som att jag är ensam varje och det är bättre för mig att vara själv. Jag mår, nej, men jag får också energi av att träffa människor. Jag ska ta mig tid för det. Men sen tycker jag att det också handlar om att titta på sig själv med de ögon man tittar på sina barn med. Man kan ju låna den blicken.
Mm, verkligen.
Jag ser min son, liksom, att han då, min treåring, blir jätteförbannad för att han inte får ha paddan till exempel. Och så ser jag, men du är jättetrött. Jag ser nu att du är väldigt trött. Du skulle ju ha gått ut och lekt för en timme sen istället. Nu är det läggdags och nu tror du att du är arg för paddan. Men jag vet att du är trött. Också lite hungrig för då, lite dåligt i middagen. Och så kan man ju titta på sig själv också. Nu är jag så arg och ledsen för det här som händer på jobbet. Men jag kanske egentligen handlar om att jag sover för lite. Och om jag fick gå en kvällspromenad och sen gå och sova gott. Så skulle det bli bättre istället för att sitta och älta det problemet. Och slå på mig själv för att jag inte har gjort det jag borde och så. Så att man kan använda det väldigt mycket att titta på. Så man tittar på sina barn eller för den delen för sina väninnor. Man är så mycket mer snäll med sina kompisar. Men det är klart du inte ska gå på det där och avboka det där. Och du ser trött ut. Försök att vila och ta hand om det. Så säger man aldrig till sig själv. Men att man liksom börjar ha den dialogen med sig själv istället för skärp dig för fan. Kom igen nu då.
Det är mer kärleksfull. Ja, men jag tycker också det är så tydligt. Jag ser ju mina barn är ju känsliga precis som jag. Och det är så intressant att följa dem och se hur de vinglar sig genom livet och vilken enorm kärlek man känner till dem och tänker att det där var ju jag och gud vad jag slog på mig själv när jag var i den åldern. Jag tänkte också att jag var helt misslyckad, men jag är ju helt fantastisk, eller om man då tittar tillbaka och så skulle man ju kunna titta på den här vuxna människan också, som fortfarande vinglar omkring.
Exakt.
Så är det ju. Du har skrivit den här boken, hur har det varit?
Ja, det var ju den bästa terapiformen. Mm. För att vi började med den för 1,5 år sedan, då var vi fortfarande ganska dåliga. Vi har varit utmattade ungefär samtidigt, jag och Erika, för 3 år sedan. Och så gick det 1,5 år sedan, sen kom vi på, vi hade gjort podden och vi pratade mycket utmattning och märkte bara, åh herregud vilket behov det finns av att höra om det här. Men det finns inte jättemycket skrivet som man klarar av att läsa när man är utmattad, som både har det här fakta, expertvinkeln och mycket råd, konkreta tips hur man kan jobba, men också en personlig berättelse. Så vi bestämde oss för att göra det och det har varit otroligt viktigt för att verkligen rota i vad var det som hände och upptäcka att ja, de här sakerna håller jag fortfarande på med, det här, de här strategierna jag tipsar om här har jag inte alls följt. Så att det har varit ganska omtumlande att inte minst att läsa in boken sen som ljudbok och läsa in det, det har vi gjort själva då, och läsa bara och se att men både jag och Erika tror jag hamnar lite i livskris att oj, nu måste vi börja följa det här, annars kommer vi få skriva en uppföljare, hjälp jag utmattad igen eller någonting sånt. Så att det var det. Och sen att gå psykolog och få hjälp att se sina beteenden tyckte jag var viktigt. Men någonting som jag önskar att jag hade fått hjälp med mycket tidigare var att börja äta antidepressiva. Mm. Vilket jag själv var väldigt mycket motståndare till. Alltså det är ju inget för mig. Det där fixar jag själv typiskt.
Lite ingefära.
Ja, men lite precis. Ja, och lite sådär. Ja. Men det är för folk som är lite svagare. Alltså väldigt föraktfullt kan jag känna nu. Men det var verkligen det som hjälpte mig. För att det är ju inte ovanligt att utmattning sen övergår depression. Så då behöver man hjälp med det också. Men sen så...
Gör du det fortfarande?
Ja, och det är också en sån här sak att jag först tänkte, men jag ska bara göra ett halvår. Och sen, nu håller jag på med det här igen, att jag ska göra det på kort tid eller det ska gå snabbt. Det får väl ta den. Jag kan väl äta antidepressiva resten av mitt liv om det är så. Varför ska jag ha en prestation när jag ska sluta med det? Och det är också bra. Men sen så det man vet, det forskningen säger, som vi pratar väldigt mycket om i boken, det handlar om träning till exempel. Det är väldigt bra för att läka utmattade hjärnor, men också att lära sig hantera stress. Alltså, träning bygger om hjärnan, kan man nästan säga, att hantera stress bättre. Men det är ju förstås svårt om man har kraschat, då kanske man inte kan träna. Kanske man kan gå ut i brevlådan, det kanske exakt är en träning. Mm. Men det har jag gjort också. Men sen också att när jag nu lägger in mitt schema och tänker på vad jag ska göra, så försöka hitta tillbaka till sånt jag höll på med innan det blev mitt jobb. Alltså, jag har gjort jobb av min hobby, vilket är en fantastisk förmån, alltså, egentligen. Men det är också att jag har inte så många hobbys kvar. Så att nu tänker jag mycket på att hitta tillbaka till sånt jag höll på med förut. Skriva poesi för byrålådan. Det behöver liksom inte bli bra. Det är ingen som ska läsa det. Det ska inte upp någonstans. Eller måla, som jag höll på med väldigt mycket i tonåren. Och måla, illustrera och så. Så att nu har jag verkligen aktivt ibland så där på eftermiddagarna lagt in att nej, men nu borde jag verkligen göra ett jobb här. Men nu ska jag ha 2,5 timme när jag lyssnar på ljudbok och går in på mitt kontor och målar och gör det. Och det ska bara, därför att det kommer göra att när jag sen ska jobba kommer det dessutom gå mycket snabbare. Jag kommer ha inspiration och det kommer gå bättre. Och det är en spännande bieffekt som jag inte tänkte på, men den här perioden när jag blev utmattad och var under ett halvår, var verkligen, jag nästan inte jobbade någonting. Så nästan alla mina bra idéer som jag har hållit på med de sista 2 åren föddes under den perioden. Om man har ett kreativt yrke så kommer, och saker går lätt för det, går lätt för att kläcka idéer, så då så är det livsfarligt när den biten börjar gå trögt, för då stannar ju hela systemet. Så att det som behövs ofta för kreativa personer, det är väldigt mycket tid av tråkighet. Så att man kan bli kreativ, så att idéer kan komma lätt för en igen. Så att nu försöker jag tänka mycket på hur tråkigt jag ska ha det. Och målet är väldigt ofta att hinna känna sig lite uttråkad. Vad ska jag hitta på idag då? Då är det liksom, då har jag varit duktig. Så att nu har jag ett sånt där stopp för mig själv, att inga nya projekt förrän i oktober. Nu ska det vara en ganska tråkig vår och tråkig sommar. Alltså tråkig in i situationstecken. Jag tycker det ska bli fantastiskt. Men jag ska liksom inte, jag får komma på idéer, men jag får inte agera på dem. Jag får inte börja ringa samtal och börja sätta bollar i rullning, utan
du ska skriva ner dem bara.
Ja, jag skriver ner dem, så får ligga i den där boken. Och kanske kommer på en bättre idé till och med.
Men du, om vi nu pratar sommar. Mm. Den här härliga grejen vi har framför oss. När folk känner så mycket prestation också.
Ja.
Men om vi nu säger så här, hur har man världens bästa tråkigaste sommar? Vem är du på stranden i sommar? Doppar du tårna, kastar du i havet?
Alltså jag...
Vågar du gå på stranden till exempel?
Ja, alltså jag bor ju i en liten by, så vi har en liten jättefin damm där alla badar, som är jättefin. Jättefin och mysig.
Ja, det låter som att det går upp till...
Ja, nej, det låter som att det är stillastående äckligt vatten. Det är jättefint, det är en jättefin badplats.
Okay.
Och där tycker jag det är så skönt att... det är också en sån sak jag slutade med. Det är lite kallt, det är inte så roligt att bada. Nu bara, jag har ju alltid älskat att bada. Jag ska tvinga mig att bada varenda dag hela sommaren. Så fort jag har möjlighet att det råkar vara så att jag är där eller i närheten av ett vatten, ska jag bada. För mig, det är en sak som jag vet, det höjer energin, endorfinen och allting. Det ska jag göra för att känna att det är sommar, även om det regnar, och hela sommaren regnar bort. Men sen tänker jag...
Vad har du på dig då? Bikini eller naken?
En baddräkt. Helst naken, men inte vid dammen kanske, men vid sjön. När det är inte så mycket folk kan man bada naken. Men,
vad får du för känsla då när du badar?
Det är som frihetskänsla. Ja. Det är verkligen det. Och gärna stå på händer och göra kullerbyttor och leka i vattnet. Det, visst är det härligt?
Ja, ja, det kan man göra.
Och det är så tråkigt när man börjar vara sådär, nej, men min frisyr eller min mascara, men skit i det. Låt det bli blött.
Men härlig sommar. Och vad ska du mer göra som är jättetråkigt?
Ja, men jag vill inte göra, så mycket, resa så mycket.
Nej.
Vi har ett jordbruk, så vi är mycket hemma på sommaren. Och jag tycker att det är väldigt skönt att baka lite bullar och kanske gå en liten promenad. Och grejen är så här, gå varje dag, fara en sväng till dammen, vare sig det är mulet eller soligt, och ha med sig lite fika. Och det behöver inte vara så, nu ska jag ut till stan, det ska vara mysigt, utan bara, nu får vi dit. Och ofta tänker jag, som förälder kan man känna att man vill ge sina barn upplevelser, men ärligt talat, barn gillar inte att resa så mycket. De är ju jätteglada om de får vara hemma i sitt rum i sin egen säng och sina leksaker. Så gör man små utfärder eller ute på dagen en stund i skogen. Så att
De är ju lika slut som vi är, ja, allvarligt talat.
De är ju
de
det.
Som går i skolan idag. Ja. De är ju helt... De går ju in i väggen när de är jättesmå.
Ja, det är förfärligt.
Så de ska ha tråkigt, när vi bestämt det. Mm. De kan bada, stoppa händer och sånt, det kan de göra.
Ja,
och vi också.
Precis. Och inte för mycket... jag gillar ju för sig, jag är ju bloggare själv och teknik och allting, men inte för mycket sånt, utan lägga bort det lite grann så att man hinner ligga och titta upp på molnen och titta på gräset och tänka och sådär, att hjärnan hinner stanna till lite grann.
Mm. Jag hade en fråga som jag skrev här. Pratar du fortfarande med din mamma i dina drömmar?
Nej, jag gör nog inte det. Jag drömmer om henne ibland, men då pratar vi inte. Och det är ganska otydliga drömmar. Alltså, nu det låter sorgligt, men jag tänker inte så mycket på henne utan på det sättet, utan däremot så är jag ju henne.
Mm, ja.
Med barnen.
Mm.
Och hur jag går och hur jag låter när jag reser min fåtölj och stonkar lite och så här, så hör jag och jag ser, jag blir mer och mer lik min mamma, så jag känner bara, men nu är jag min mamma och nu för jag vidare det hon förde vidare till mig, till mina barn.
Får jag så här rysningar? Ja.
Ja, det är fint
och det är jättefint. Och om du idag skulle träffa Klara, underbara Klara, som kanske, när var det som värst för dig, ska jag säga 16 eller?
Ja, ja. Eller 20 var värst.
20. Mm. Om du träffade Klara med allt vad hon bar på när hon var 20, grubblerier och grejer, eller någon som liknar henne, vad skulle du säga till henne då idag?
Jag skulle säga att det kommer bli så bra, det kommer bli så roligt, och var snäll med dig själv och var med folk som är snäll mot dig. Så ska jag säga.
Tack underbara Klara Lidström. Jag tycker om att du är så mänsklig. Och tiden är ju det enda vi har. Tiden är oändlig. Den har ingen början och inget slut. Kanske är det till och med så att när vi gör bra och lugna saker för oss själva och för andra, så får vi mer tid. Tack till alla er som har lyssnat på Kroppspodden. Och om ni gillade samtalet så får ni jättegärna dela vidare. Och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se. Allas veckotidning på Facebook. Och allas_veckotidning på Instagram. Och glöm nu inte att kärleksbomba kroppen lite extra idag. Det är den bästa du har. Vi hörs snart igen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.